Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
I'm amazed how many people own stocks. They would not be able to tell you why they own them. They couldn't say in a minute or less why they own it. Actually, you really press them down and say, the reason I own this is the sucker's going up.
There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve, an infinite amount of cash.
Put that check in a money market mutual fund, then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone.
So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things. And that's what they did.
Quick buck artists to come and go with every bull market, but the steady players make it through the bear market.
They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Och vilket avsnitt vi har laddat, Fabian. Vi har ju en superinvesterare på gång in i studion.
Jajamensan, vi har ju med oss Tench Invest.
Precis.
Från Twitter. Och han är ju spelinvesterare.
Ja, men exakt, det blir riktigt gamingfokus idag, minst sagt. Vi kommer gå igenom hans portfölj. Han har en diger samling bolag, väldigt mycket spännande bolag. Inte bara det här det klassiska med Embracer och ja, vad vet jag, Activision Blizzard som alla liksom har koll på kanske. Utan det blir en hel del mer spännande bolag, lite mer exotiskt. Japan bland annat kommer vi prata om. Så det blir superspännande. Jag tänker att det är väl lika bra att vi hoppar in egentligen, så vi får mer tid med våran gäst. Vi ska först bara skicka ut en disclaimer. Ingen rådgivande rekommendation i podden. Vi berättar vår process och hur vi tänker. Gör alltid en egen analys. Och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med
risk.
Men innan vi hoppar in på det har vi ju stora nyheter angående vårt innehav aktier, som ni säkert känner till, som också är såklart stolt sponsor av podden. De har ju gått ihop, eller blivit förvärvade egentligen, av ett bolag som heter UCAPS, EU och så CAPS. Och vi har med oss Henrik Wagenius som är vd på UCAPS. Kan inte du berätta, Henrik, vad är UCAPS för någonting och vad händer här för de som tidigare använt aktier, våra lyssnare som använt aktier tidigare, vad blir liksom skillnaden för dem också?
UCAPS är en plattform som samlar investerare och bolag på ett ställe, kan man väl säga enkelt sagt. Och för aktieanvändare eller dagens aktieanvändare så kommer det bli en ganska stor skillnad, men samtidigt ingen skillnad. Skillnaden kommer vara att det finns mycket mer data om bolagen och det går följa och framåt, lite grann framåt i tiden, så kommer det också gå att investera via plattformen. Och man kan väl säga att fokus hos oss är kanske lite annat än fokus har varit hos aktier tidigare, där man har varit mer svenska bolag och lite USA och så. Medan vårt fokus är hela Europa och mer precis small caps i Europa, small och mid caps. Så att det är samma sak, det vill säga diskussioner och sånt, det är samma sak med att man måste verifiera sig för att kunna göra inlägg och så vidare. Men scopet blir större, det finns mer data och mer information och tanken är då att under våren här så ska man också kunna handla aktier via oss.
Ja, det låter grymt. Både diskussionsforumet är ju väldigt levande och personligen gillar jag också de här notiserna. Jag går in och så följer bolag i aktier eller UCAPS nu då. Och så får man notiser när det kommer nyheter och PM och så vidare. Och nu kommer det ännu mer information. Vill du berätta lite om det? Vad menar du med det egentligen?
Det som är, vår tanke är att vi ska se till att skapa transparens inom hela SME-sektorn i Europa. Och det är ju inte så jäkla lätt gjort. Men det vi gör är att vi köper in basdata om de här bolagen från Standard & Poor's. Så att vi har populerat upp, nu så det läggs till bolag och marknadsplatser lite kontinuerligt. Men vi har väl ungefär någonstans mellan 2 och 3 000 bolag inne nu. Och det innebär att man kan hitta och titta på finansiella siffror. Man kan se vilka som sitter i ledningen för bolagen. Och man kan se pressreleaser etc. från bolagen. Så att man får en ganska bred bild av det. Man kan också göra lite analys. I och med att vi har liksom balans, resultaträkningar och kassaflöde. Och kvartalsmässig uppdelning på siffror och så vidare. Så att vi försöker skapa en bastransparens och sen så försöker vi få bolagen själva att gå in och addera ännu mer transparens. För att de här bolagen är ju så att säga, vad ska man säga, lite styrmodligt behandlade av media. De kommer inte ut så mycket och det är inte så mycket analytiker som är där och gör analys och så vidare. Så att vi tänker oss att det bästa sättet att få data det är helt enkelt från hästens mun, som man säger i England. Få bolagen att berätta vad är det som gör dem speciella, vad har de för strategier, vad har de för produkter, kan de visa video på sina produkter etc. Så att bolagen själva kan skapa den transparens som de så gärna vill ha mot aktiemarknaden för att kunna få bättre likviditet i sin aktie och större intresse för sin aktie och så vidare.
Så om jag skulle summera så blir ju UCAPS egentligen den bästa plattformen för att följa small cap bolag. Hur skulle du annars, vad är hisspitchen för UCAPS? Hur skulle du summera det?
Ja, vi har ju, vår reklambyrå har ju en hisspitch som jag kanske ska citera då. Ska vi se här. Vi revolutionerar den europeiska aktiemarknaden genom att öppna upp för fler att handla över landsgränserna. Och det gör vi genom att samla all data som behövs på ett ställe så att fler bolag och investerare i olika länder hittar varandra och kan maximera sin potential. Så att det är en väldigt bra sammanfattning av vad vi gör så att säga.
Nej men precis, och just det här med handel över landsgränsen är ju jätteintressant. För jag menar, vi har ju en fantastisk marknad i Sverige, det ska man inte sticka under stol med. Och otroligt mycket intressanta småbolag i Sverige som man kan investera i. Men det finns ju en jättestor värld utanför Sverige också. Vad har du för tips till investerare som tittar på UCAPS? Hur ska man liksom börja använda plattformen på det mest effektiva sättet?
Ja, men jag tycker väl att man inledningsvis så ska man titta på det man tittar på. Det vill säga att man ska fortsätta och kolla på svenska bolag och så vidare. Men man ska öppna ögonen för att det finns en värld utanför Sverige. Och det kan ju vara så att du har diskrepanser i prissättning mellan olika länder. Och man kan kanske komma över väldigt lönsamma bolag utomlands till en billig peng. Och sen så kan det vara också så att man kan söka baserat på segment. Så att är man intresserad till exempel av AI eller av gamingbolag så får man ju en transparens vad som finns utöver de svenska aktörerna. Så att jag tror att man ska då förhoppningsvis från vår sida är ju att man ska kunna krydda sin portfölj med lite utländska innehav också och på ett enkelt sätt så att man inte behöver liksom gå till sin bank och försöka handla en aktie i Portugal och banken ska koppla upp sig mot en annan bank och så kostar det en jäkla massa pengar i transaktionsavgift. Utan vår tanke är att det här ska vara lika smidigt som att handla på First North eller Spotlight eller NGM.
Ja, det där blir riktigt spännande. Vi har ju flera gånger pratat i podden om just mindre bolag runt om i Europa. Och då är ju oftast problemet att de är lite svåra att nå. Till exempel, ja men klassiskt exempel är Endor som gör de här Fnatic-rattarna till simracing. Men även lyfta upp ett par case där man pratat om bolag som är på AIM i London och ska då spegelnoteras i Nasdaq. Och då har man ju fått en otrolig multipeluppvärdering. Och då har det alltid varit ett litet problem att kunna handla de här bolagen innan den här spegelnoteringen till exempel. Och tidigare har ju alternativet varit som du säger att ringa in en telefonorder som är väldigt dyr. Så att det ska bli jättespännande, men vi får väl återkomma till det också under våren här när handeln lanseras också så får vi höra lite mer om det.
Yes, gärna det.
Har du något sista medskick till lyssnarna, Henrik?
Nej, jag tycker gå in och kolla UCAPS och surfa runt, skapa konto, verifiera och sen så kommer tips. Är det någonting ni tycker att ni saknar på plattformen så ska vi försöka lägga till det. Vi har ju precis lanserat så att det kommer ju adderas funktioner och data kontinuerligt. Men in och tipsa gärna bolagen som ni är intresserade av att också gå in och lägga in mer data om sig själva så att ni får en ökad transparens.
Precis, och för att nå er så går man in på ucaps.com och det stavas ju EUCAPS.com och vi lägger förstås en länk i avsnittbeskrivningen. Stort tack Henrik och stort tack till Ucaps.
Tusen tack.
Då säger vi välkommen in i studion till Tench Invest, känd som en gaming-investerare på Twitter. Välkommen hit. Vill du berätta för våra lyssnare vem du är?
Tack så mycket. Trevligt att vara här. Jo, Gustav då heter jag, eller Tench Invest på Twitter. Jag är specialiserad på investeringar inom gaming. 32 år från Stockholm och själva aktieintresset började väl någon gång kring millennieskiftet där med dotcom-boomen när jag var med. Föräldrarna kollade kurserna på text-tv. Man såg Ericsson, Nokia, Framfab, Icon Media Lab och de andra. Först så gick de till månen och sen så kom de kraschande ner senare. Och jag har egentligen ingen strikt ekonomisk bakgrund utan jag drev ett e-handelsföretag i 5 år innan jag beslöt mig för att fokusera på aktier på heltid för drygt 3 år sedan, årsskiftet 1920 där. Då fick mig corona direkt på gott och ont. Fick en väldigt bra dippköparchans. Och gaming gick ju specifikt väldigt bra det året. Så ja, det var lite kort om mig.
Ja, och vi kan väl börja det steget av varför just gaming? Och kanske lite kort också om vad är din investeringsstrategi egentligen? Hur skulle du kalla det? Hur skulle du profilera dig själv som investerare?
Ja, absolut. Jo, men att jag kom in på gaming, det var väl mycket för att jag spelat väldigt mycket sedan unga år. Och sen så när Paradox hade sin IPO där 2016 i maj tror jag var. Så fick jag upp ögonen lite mer för att gamingbolagen även fanns på börsen. Så jag var ju med där i IPO och fick lite tilldelning via Avanza då. Sen efter det så gick det vidare via Embracer och många olika andra bolag. Jag skulle väl säga att min investeringsstrategi är väl lite av swing trading inom gaming skulle jag säga. Jag har ofta en horisont på mellan 6 och 12 månader. Ibland lite längre, ibland lite kortare. Och jag kör globalt. Jag har inga begränsningar så sett. Jag har ju väldigt mycket i Japan just nu till exempel.
Och du säger swing trading, så lite mitt emellan horisont kan man väl säga. Vad är det då som liksom gör att du blir intresserad av ett case? Alltså vad är det som gör att du köper vid en viss tidpunkt och varför säljer du det sen? Skulle du kunna liksom ta något exempel på hur en swing trade kan se ut och varför man köper och säljer?
Ja, precis. Nej, men någonstans vill jag ha en sund värdering i botten. Det ska vara ett bolag som går med vinst, det ska vara hyfsat ren balansräkning och så vidare. Gärna högt insiderägande, låg free float. Och sen så vill jag ha tydliga triggers några månader framöver. Det kan vara ett stort spelsläpp till exempel. Som förra året till exempel så köpte jag in Paradox på att de skulle lansera Victoria 3 några månader senare. Och det gick ju hyfsat bra. Det var väl kanske, köpte väl 2 eller 3 månader innan lanseringen då tror jag. Och hängde med hela vägen. Så ja, idealiskt sett så ska det vara sund värdering, tydliga triggers i framtiden. Det är väl de 2 största faktorerna. Gärna något stort spelsläpp som man kan haka upp aktien på.
Just det, så att om man kokar ner det där så kan man egentligen säga att det handlar om att försöka hitta någonting som du tycker är felprissatt vid tillfället. Mm. Sen säljer det när det förhoppningsvis då har prisats upp. Och det som kanske driver det oftast är någon form av trigger i form av till exempel ett spelsläpp då.
Ja, exakt. Sen så brukar jag snitta in mig och snitta ut mig också så att jag får en hyfsad ingångskurs och en hyfsad utgångskurs.
Och du har ju framförallt alltså, rena spelbolag egentligen. Vi ska komma in på din portfölj alldeles strax och gå igenom bolagen lite. Du har ju hyfsat ren spelportfölj. Mm. En del gör ju lite tvärtom, att de tittar istället på hackor och spadar. Det vill säga titta på vilka driver, eller vilka åker med på resan. Jag vet bland annat på den marknaden hade här för någon vecka sedan ett avsnitt om gaming. Där man pratar till exempel att det finns ju som Endor eller Logitech som ägs av GUI heter den tickern. Mm, mm. Drivs av. Det spelar ingen roll vilket racingspel som är stort, utan de får ju sälja rattar så länge det kommer med racingspel. Varför har du hamnat ändå att investera direkt i spelbolagen snarare än kanske hårdvarubolagen? Finns det någon anledning till det eller har det bara blivit så?
Ja, nej men jag tycker väl att mjukvarubolagen är mycket lättare att följa i och med att du kan följa dem så enkelt på Steam och så vidare, så har du ganska konkreta försäljningssiffror hela tiden som du kan räkna ut, och det är lite svårare med hårdvara. Sen så hårdvara är ju också lite mer cykliskt skulle jag säga, just att det är vissa stora spelsläpp som driver försäljning av rattor och så vidare. Och även om man kollar på Logitech då till exempel, så har ju de klappat ihop totalt efter coronaboomen. Så det har en helt annan cykliskhet i hårdvara, tycker jag. Sen så inom hack och spada så har jag lite andra typer av bolag också. Det har ju här Keyword Studios i Storbritannien till exempel, som är ett konsultbolag. De producerar även trailers och portar spel till olika plattformar. Så det kan vara lite intressant att kolla på också. Dock väldigt hög värdering, men den har gått mycket bra genom åren.
Är det någon större skillnad nu tycker du mellan att investera i spel jämfört med vad kanske 2016. När man pratar med många spelinvesterare så hör man att det var en galen informationsasymmetri där du kunde kika på försäljningssiffror på Steam och det var helt uppenbart att det inte hade prisats in i aktien än. Ser man fortfarande samma typ av informationsasymmetrier eller har det blivit lite mera värderas det in lite snabbare nu för tiden?
Ja, nej, det var ett helt annat klimat för 4-5 år sedan, absolut. Alltså, även folk blandade ihop iGaming, alltså betting och dataspelgaming hela tiden. Kommer ihåg att, jag vet inte vem det var som höll det eventet, men de bjöd in Evos vd och Embraces vd till samma dataspelsevent. Och ja, det blev ju lite olustig stämning där. Så ja, nej, det har skett en enorm skillnad på gott och ont. Det känns som att branschen är mycket mer välrespekterad och genomlyst nu, men det är svårt att ha exakt samma edge som man kunde ha för 5 år sedan. I alla fall inom Sverige, men om man går till andra länder så är det betydligt mer ineffektivt. Till exempel Japan då. Där tar det betydligt längre tid innan aktien reagerar på event.
Varför tror du det är så? Är det allmänt för att Japan har varit lite av en död marknad de senaste årtiondena?
Ja, alltså det finns inte alls samma folkliga aktieintresse där borta. Och till exempel så måste du köpa i poster om 100 aktier fortfarande. De kör fortfarande med aktieposter. Så det är svårt för småsparare att ta sig in på aktiemarknaden i Japan. Så det är nog en stor anledning till att det ser ut så.
Ska vi kanske börja beta igenom lite portföljen, tänker jag.
Ja.
Du postade häromdagen på Twitter. Där du skrev lite om några nya innehåll som tillkommit med vi som gamla. Jag tänkte att vi kan börja kanske den nya änden, det är mest intressant.
Mm.
Och då har du som... Om inte jag tolkar allting fel så en av dina största positioner just nu är väl Paradox,
yep,
som du har. Och du äger även Spiltan. Dels vill jag gärna höra hur du kommer att ta in Spiltan där, som i och för sig kan tänka mig ett play på Paradox också.
Mm.
Och sen får du gärna beskriva lite vad du tänker kring Paradox.
Ja, kan jag börja med Spiltan då? Och ja, det är väl ganska enkelt att den handlas till en substansrabatt på nästan 20%. Den har inte riktigt tänkt med Paradox upp, så jag tänker att det adderingsskapet kan komma att stängas inom kort, så det är väl den anledningen till att jag har Spiltan också. Men i Paradoxfall då, så har jag ju en riktigt fin trigger i form av Cities Skylines 2 som ska släppas senare i år. De avslöjade ju det på sin konferens nu i veckan. Och det, alltså ettan har ju sålt i över 12 miljoner exemplar. Och jag tänker då att tvåan i sämsta fall kommer att sälja mellan 2 och 3 miljoner exemplar i år. Och då kommer de sälja det till en högre summa än ettan. De kommer förmodligen ta... Skulle tippa på minst 40, möjligtvis 50 dollar då för tvåan. Och ja, det är fortfarande ett litet team som har utvecklat det spelet. Det är en fin studio, Colossal Order. De är väl runt 20 pers, så ROI:n på det här projektet, om det blir så bra som det borde bli, lär vara helt sinnessjuk. Och analytikerna har inte alls med i sin estimat. De ligger väl på runt 2,3 miljarder i omsättning för det här året. Och ett lyckas Cities 2 så har det ju utan problem runt 3 miljarder. Och i och med att Paradox är så skalbart som det är, så kommer ju nettovinsten ökar enormt, och det tycker jag inte är inprisat. Så därför har jag tagit en väldigt stor position i Paradox igen.
Det är intressant. Jag har för mig att vi har tagit upp dem ganska nyligen i podden, men också har pratat om dem mycket tidigare. Det har ju varit lite skakigt där. Vi hade ju Fredrik Wester som var vd och grundare. Sen försvann ju han från vd-posten. Har tyvärr glömt hennes namn när hon som tog över. Men hon ersattes sig ganska snabbt igen av Fredrik Wester igen efter att det gått ganska knackigt om Paradox. Men är det innehav du har följt länge och ägt länge också kanske? Eller ägt i tidigare perioder ska jag säga?
Ja, det är det gamingbolag jag har följt noggrannast över åren. Så jag var ju med i IPO:n 2016 och sen så ägde jag den väl nästan hela vägen till någon gång 2018, 2019 någonting. Sen så var det då det här stormiga vd-bytet och allt. Så var jag ute ett tag. Sen när Fredrik Wester kom tillbaka så köpte jag på mig stort igen. Det var väl hösten 2021 tror jag. Samtidigt så sålde jag alla fonder ur sig på botten. Så det var ju bara tack att ta emot och köpa deras aktier där. Men en annan aspekt av Paradox är att jag tror att de är föremål för uppköp snart. De ska hålla en kapitalmarknadsdag i maj för första gången. De har aldrig riktigt varit så här superfokuserade på att skapa eller pumpa upp aktiekursen, skulle jag säga. Så att de nu kör en kapitalmarknadsdag tycker jag är väldigt suspekt. Så det skulle möjligtvis kunna komma någon deal då i slutet av året kanske. Bara ren spekulation, men... Det känns som att Fredrik Wester är ganska trött.
Man kan ju tänka sig att han lämnade väl över vd-posten för att han ville liksom kliva lite till bakgrunden, men så fick han ta över rollen igen när det inte gick så bra som man trodde. Men just apropå uppköp är det intressant, för Tencent, det var väl ett av de första bolagen, i alla fall i Sverige, som Tencent köpte in sig. De äger väl 10% och de har gjort så ett gäng bolag. De köpte väl in sig i Rovio och bland annat och sådär också, vill jag minnas. Är det de du tror skulle kunna tänkas köpa ut där, eller?
Ja, Tencent var ju med redan i IPO:n med 5%. Sen har de ju skalat upp sitt innehav lite över åren då, så att de ligger över 10%. Så alltså, ja, jag tror att egentligen är det bara för Fredrik Wester att ringa upp Tencent och sälja bolaget när han vill. Men han är ju en vinnarskalle, så jag tror ju definitivt att han vill sälja på all time high. Så ja, men det skulle passa perfekt i slutet av året någon gång, tycker jag. Så. Men det är bara en trevlig option att ta.
Vi hoppar vidare till ett annat bolag. Vi kan ta dem lite i storleksordning i och för sig. Square Enix ser ut som att det är din största position då efter Paradox. Klassiskt bolag. Jag håller precis på själv och spelar om Final Fantasy 10. Det här är ju riktigt så här barndomskärlek och nostalgi för mig med Final Fantasy-spelen. Men berätta lite vad som lockar i Square Enix. Kan nämna förresten att det är ett japanskt bolag för de som inte vet det.
Jo, precis. Det är japanskt. Det går dock att handla en OTC-notering i Tyskland eller USA, men det är lite bökigt. Men precis, det är ett av de stora japanska gamingbolagen, mest kända för Final Fantasy och Dragon Quest. De sålde iväg sina västerländska studior till Embracer nyligen för $300 miljoner. De studierna hade underpresterat i över ett decennium egentligen, släppt massa stora Marvel-spel som floppade. Men nu har man rensat ut det, man har även ett vd-byte och har omstrukturerat lite inom studiorna i Japan också. Värderingen är väldigt låg, det är väl EV/EBIT 7-ish på kommande räkenskapsår. Och man har en jättestor release i Final Fantasy 16 nu i juni. Sen hade man ju ett litet halvfloppspel i innevarande kvartal, Forspoken. Men jag tycker väl att den floppen redan är implicit i kursen. Kursen har gått hyfsat flat ganska länge nu. Och sen så senare nästa räkenskapsår så har man också Final Fantasy 7 Remaken del 2. Så det är ju två stycken huvudserie Final Fantasy på ett år, vilket är rekord. Och ja, det känns inte implicit alls. Och sen så tänker jag väl även där att de har en liten uppköpsoption i att Sony skulle kunna sno dem efter att Microsoft har fått igenom sin deal av Activision, så nu verkar gå igenom. Så borde väl Sony vara sugna på lite revansch, så då tycker jag Square Enix är som ett perfekt förvärv. De har även lite manga och anime och böcker och så vidare som skulle platsa i Sonys olika divisioner.
Ja, just det. Och jag har faktiskt inte, just Final Fantasy 7 är en riktigt klassiker för mig och hyllas ju av många som ett av de bättre spelen någonsin. Jag har dock faktiskt inte följt. Jag för mig att det floppade väl lite halvt, det här remaken som de gjorde del 1. Eller den kanske har sålt bra några sedan, och det nya säljer också bra kanske.
Ja, oja, men det är väl uppe över 5 miljoner exemplar om jag inte minns helt fel. Så det sålde absolut bra.
Ja, det får vi räkna som godkänt.
Ja, det är hyfsat godkänt. Sen så lär det vara lite lägre utvecklingskostnad för del 2 också.
Rent allmänt, hur ser du upp med uppköp i sektorn just nu? Förra året var det väl väldigt hett med, ja, det var väl Microsoft, och så hade du Take-Two och Sony. Alla de tre köpte ju upp något bolag. Har det mattats av lite, eller ser vi fortfarande samma typ av aktivitet i sektorn?
Det har helt klart mattats av lite. Embracer kör ju fortfarande på med lite små förvärv här och där, men de har ju fått dra ner på de större förvärven nu, för de är ju för belånade för att kunna få igenom något större. Tråkigt nog nu när det är sämre tider skulle man ju vilja att de hade haft en nettokass istället, men så ser det ju inte ut. Men det senaste större förvärvet var väl Sony som köpte Bungie förra året. Det var väl slutet av sommaren eller hösten för $3.6 miljarder, hyfsat stort. Men annars kommer jag inte på något större på rak arm just nu faktiskt.
Och Bungie var väl, var inte de skapade av Halo va?
Ja precis, Halo är deras mästerverk. Men de har ju även Destiny nu som är jättestort. Destiny 2 är ett av de större gasspelen just nu. Så det var väl det Sony ville åt. Men annars tycker jag att man mest ser lite miniförvärv.
Ja, och Square Enix, hur handlar man den smidigast då? Är det gå på någon annan aktör än de klassiska nätmäklarna, eller ringer man in till sin nätmäklare, tycker du?
Ja, så jag använder ju Pareto. De tillåter att jag har en ISK, så det är telefonorder där för ISK. Annars så är det väl som sagt, de har ju parallellnoteringar i Tyskland och USA som går att handla via Avanza, men även där är telefonorder. Jag tror du måste ha den i KF. Så ja, jag får väl slå ett slag för Pareto. Jag är inte sponsrad, men det går väldigt smidigt att handla japanska aktier via dem. Så.
Ja, och vi är inte sponsrade varken Avanza eller Nordnet, så vi kommer inte fördöma det heller.
Det är bra det.
Och sen är ett av dina största bolag, EA, står vi för 10-12% av portföljen ungefär. Hur går tankarna kring Electronic Arts?
Och det får man ändå säga, det är ju ett riktigt megacap ju. Så här är det intressant att höra, vad är det som skulle vara en intressant trigger i det bolaget?
Ja, det är helt klart ett väldigt stort och hyfsat tråkigt, stabilt bolag. Men kurserna kommer ner lite från 140 till 110-ish nu. Och Apex Legends, deras största spel, har presterat otroligt väl i det här kvartalet. Jag tror att den bara är tillfälligt nedtryckt, att den kommer bouncea på nästa rapport då. Och sen så kollar man lite längre fram så har du förmodligen ett nytt Sims på väg ut. Och sen så en lite intressant aspekt är att de förlorade FIFA-licensen, så de kommer göra ett eget fotbollsspel nu om jag inte tänker helt galet. Och det borde då teorin bli högre marginal på det eftersom de slipper betala dyra pengar till FIFA. Sen så är det dock en risk att de kan tappa många spelare just eftersom varumärket är så starkt som de tidigare haft. Och ja, även här så tycker jag att man har en uppköpsoption, för om det här förvärvet Microsoft Activision går igenom, som Amazon eller Apple och så vidare någonsin vill bli stora inom gaming, så måste de ju sno antingen EA och Take-Two. Jag tror att EA har ju redan varit ute och försökt sälja sig till flera bolag förra året, men det gick inte igenom av någon anledning. Men om Activision Microsoft väl går igenom så tror jag att Amazon nästan måste hugga det här.
Intressant. Jag har faktiskt helt missat det här med att de tappar FIFA-licensen. Annars är det klassiska kassakorna på EA. Det är väl FIFA-spelen, NHL-spelen. De vet ju inte hur stora de är, men FIFA är ju stort. Och Call of Duty har ju också i princip blivit en årlig släpp av också.
Call of Duty dock, Activision.
Vilka har tagit över FIFA-licensen? Vet man det?
Nej, jag tror inte att det är någon som har köpt den. Det blir ju för jävla dyrt, så ja. De får väl skylla sig själva helt enkelt. Men ja...
Ja, det där kommer att bli intressant framöver. Färre och färre som kollar sport, fler och fler som kollar e-sport.
Ja, exakt.
Du tror väl det eventuellt pika lite. De kommer in sen och köper tillbaka FIFA billigare.
Ja, det är mycket möjligt. Sen så kan vi ta en liten kortis om Take-Two också, som är den tredje stora där i USA. Men efter att de köpte Zynga så har det caset blivit iskallt. Allt kassaflöde har i princip försvunnit och... Det är ingen vinst kvar nästan alls. Jag förstår inte hur de kunde köpa Zynga precis på toppen. Det måste vara det sämsta förvärvet någonsin inom gaming. Så det man kollar efter där, det är väl egentligen GTA 6-releasen. Men det verkar ligga långt bort.
Ja, jag tänkte säga det för lyssnarna. De är ju framförallt kända väl för att de äger Rockstar, och som då gör bland annat Red Dead och GTA-serierna. Dessutom då, varför jag gör sportkoppling, så är det väl Take-Two som äger rättigheterna till NBA-spelen.
Ja, exakt. De har ju sitt NBA 2K som kommer varje år där man tvingas handla virtuell valuta för helt galna summor. Så det är en stor kassako för dem fortfarande. Men ja, bortsett från GTA 6 så vi vet inte när det kommer, så känns det ändå rätt iskall nu. Jag tror inte att det kommer bli en uppköp heller förrän GTA 6 är ute. Så.
Men superspännande nu, ja. Nu hoppar vi vidare till de kanske lite mindre kända bolagen. Capcom bland annat. Japanska, det ligger väl bakom Street Fighter om inte jag minns fel.
Det stämmer mycket bra det. Capcom är ett väldigt klassiskt bolag. De har ju Street Fighter som du säger, men Resident Evil och Monster Hunter är de största serierna just nu. Speciellt Monster Hunter är extremt stort i Japan. Ja. Det är väl lite av ett japanskt paradox på något sätt skulle jag säga. Det är väldigt, väldigt slimmad organisation. Extremt höga marginal. De har väl runt 50% ebit-marginal på gamingverksamheten. Och även där har du stora triggers då i Street Fighter 6 som kommer nu i sommar tror jag det är. Det har Resident Evil 4 som släpps i slutet av den här månaden. Remaken som ser helt sinnessjukt bra ut.
Ja, den verkar folk väldigt hypade för. Det är väl ett av de bästa Resident Evil-spelen?
Ja, det är det bästa skulle jag säga. Det är ett av mina absoluta favoritspel också. Spelade ju på GameCube när det begav sig, minns jag. 2005 eller något sånt. Så det ska bli kul att köra om det. Sen så även ett nytt Monster Hunter ligger väl kanske ett år bort.
Och vad är triggen här? Är det de här spelsläppen och en låg värdering antar jag?
Värderingen är hyfsat hög jämfört med peers skulle jag säga. Det är väl EV-bit 15 plus i alla fall. Inte jättefarligt för den kvaliteten. Utan det är spelsläppen som är triggers, och de har en väldigt fin backlog också. Så likt Paradox är det hyfsat förutsägbara intäkter och väldigt starka varumärken.
Då är jag nyfiken på om man ska tänka liksom hur man genererar alfa. Alltså de har de här spelsläppen, men det är ju knappast några hemligheter att de här spelsläppen är på gång. Varför tror du liksom att marknaden inte har prisat in det?
Ja, nej, men marknaden är väldigt kortsiktig fortfarande. Ser man att det är några halvkassa kvartal framöver och att vinsterna, de stora vinsterna först kommer inom kanske 9-12 månader, så aktien handlas inte upp. Alltså Capcom var ju nere i 2500 någonting i början av förra året och nu står den i 4400. Och alla de här spelsläppen var i princip kända då, men marknaden var så slö på att fånga upp caset så det tog ett tag. Den stora uppvärderingen kom ju då, ja, under förra året. Det var väl den näst bäst presterande gamingaktien i hela världen förra året. Det var bara Next Game som blev uppköpt och som blev det bättre, så det var ju en av mina stora bidragsgivare i fjol. Jag tror även att det kommer bli det i år också.
Jag tänker när triggern är spelsläpp, då vill man ju såklart att spelsläppet ska vara en blowout och väldigt bra. Men vad blir nedsidan att ha en sån här trigger? blir det eventuellt en väldigt negativ reaktion från marknaden om det inte blir lika bra som man har trott? Eller brukar det här vara rätt capat i och med att de har en nedtryckt värdering?
Det är en väldigt bra fråga. Det beror lite från bolag till bolag. Men generellt sett så gäller det att vara väldigt säker på kvaliteten av spelsläppet om man ska ligga över spelsläppet. Och speciellt i Sverige kanske så är det många som säljer av innan ett stort spelsläpp eftersom det är många som spekulerar just i spelsläppen. Ett sådant exempel kan ju vara Starbreeze. Nu äger dessvärre inte den själv. Men de har ju ett stort släpp i Payday 3 senare i år, sägs det. Så ja, i det fallet tror jag att det kan vara en god idé att sälja ett tag innan spelsläppet eftersom det är så otroligt hypat. Det är ett lite mindre bolag. Men när de större bolagen så är det ofta mer balanserade kursreaktioner. Så ja, det är lite skillnad från bolag till bolag.
Sen tänkte jag på ett annat innehav som är nytt i portföljen enligt Twitter-inlägg här är Ubisoft. Lite bespottat franskt bolag som är främst kända kanske för Assassin's Creed. Det här tycker jag är en aktie man sett många skrivit om i flera år
och... Det känns som det har varit billigt länge.
Precis, att säga, när ska det egentligen släppa? Jag har för mig också att det finns väldigt stort insiderägande av någon investerarfamilj eller vad det är, som man spekulerar ska köpa upp där också. Vad är caset här?
Ja, caset där är väl till stor del att det har kommit ner otroligt mycket. Så trots att det är ett franskt bolag och fransmän hatar sina mindre aktieägare så blir det väl till slut för billigt någon gång. Men triggern här är väl egentligen ett nytt Assassin's Creed som ryktas släppas i augusti. Assassin's Creed Mirage ska vara lite mer återgång till det gamla konceptet, lite mer stealth-betonat. Sen så har man rensat ut lite, gjort lite nedskrivningar och avskrivningar på underpresterande spel. De ska kicka, vad var det, 5% i alla fall av organisationen. Det är alldeles för lite, men det är en början i alla fall. Men de har ju den största organisationen inom gaming. Det är över 20 000 anställda globalt, om jag inte minns fel. Så det är alldeles för många. De har egentligen inte någon användning för så många anställda. Men likt att säga så har ju Guillaume och familjen då, som grundade bolaget har en rätt stor stek. Och de gick ihop med Tencent och köpte ännu mer nyligen. Så det man tänker där är att kanske att det kan bli någon form av management buyout tillsammans med Tencent. För de har ju verkligen fått ner kursen rejält. Känns nästan som med flit att man tryckt ner kursen så mycket som möjligt.
Ja, men precis så var det. Just det, det är ju familjen Guillemot. Jag vågade inte gissa på det, men jag hade för mig att det var så. Och det var de jag nämnde tidigare. De har ju ett eget bolag också som handlar sig till GUI på franska börsen.
Mm, exakt.
Och det är de som äger bland annat Logitech väl, om inte jag minns helt.
Nej, de äger, vad heter de? Thrustmaster heter det.
Thrustmaster, förlåt. Nu blandade jag ihop märken här till och med. En annan ratttillverkare, precis.
Yes, precis. Det är rattar. Mm. Rattar och flightsticks. Nej, så det skulle gå att äga Ubisoft via GameOt också. Jag har inte koll på exakt hur stor rabatt det blir där. Men det får lite utdelning också där till skillnad från den riktiga Ubisoft. Så det kan också vara ett alternativ, men väldigt låg likviditet såklart. Så.
Ja, jag vet att jag höll på att kolla på det där ett tag. Och sen kom det här med att de gick upp med Tencent och köpte en del av Ubisoft som är intressant.
Mm.
Det tycks aldrig riktigt släppas på Ubisoft, men du ser det framför dig nu förhoppningsvis inom ett år antar jag.
Ja, precis. Helst redan inom några månader med nya Assassin's Creed som jag tror kan slå det stort ändå.
De brukar, det är ju lite hatat spel på något sätt, men ändå köper ju alla det.
Ja, det är så.
Inklusive jag.
Eller hur?
Och sen sitter man och gnäller över att det inte är så, att det är lite hjärndött.
Ja, men det är kanske det som är stora selling pointen, att det är just lite hjärndött.
Ja, och sen i portföljen har du ju lite liksom mindre känt bolag, Devolver Digital.
Känner du inte till dem, Fabian? De är ibland, ligger ibland bakom det fantastiska spelet Genital Jousting, där man spelar som en penis. Det trodde jag alla hade koll på.
Exakt.
Dessutom tror jag faktiskt, de är väl bakom Hotline Miami också, som jag för mig att det är en svensk som har utvecklat, om inte jag minns helt fel.
Ja, det stämmer jättebra det.
Ja, den fantastiska.
Hotline Miami har till och med jag spelat.
Mm, en gammal klassiker. Ja, men lite kort om Devolver då. Det är ett bolag som är specialiserat på främst indie-spel, men ibland lite AA-spel, lite större produktioner. De har varit extremt duktiga under åren. Likt du nämner så har de ju Hotline Miami-spelen till exempel. Men det största de har lyckats lansera, det var ju Fall Guys som släpptes. Det var väl, var det 2020 tror jag?
Ja, det har jag missat att de gjorde faktiskt, just det. Det är ju väldigt stort.
Ja, absolut. Det är det ju. Men de sålde ju rättigheterna till det spelet till Epic Games som köpte upp studion som utvecklade spelet. Så de fick ju en jättestor engångspost där. Och i samband med den engångsposten så gjorde de sin IPO på en helt sinnessjukt hög värdering. Det var ju no touch till att börja med. De IPO-ade väl på 200-250 eller någonting. Nu är den nere i 34-35, kommit ner extremt mycket. Stor nettokassa, ska släppa en 10 spel i år, var många ser väldigt fina ut. Lite mindre produktioner men extremt hög ROI om de slår. Så i och med att man får bolag nästan gratis nu på den här värderingen, så tycker jag att nedsidan inte kan vara så betydande, utan uppsidan är större. Och även där så tog vi Sony en stek vid IPO:n faktiskt. Tog väl 5% eller någonting. Och så kinesiska NetEase äger också en rätt stor stek. Så. Ja, och även grundaren har en stor stek. Så det är väldigt låg free float. Den är väldigt svår att handla. Handlas på AIM i Storbritannien. Det är en extremt skum handelsmodell. Du krigar väl mot en market maker. Och sen så har de dagliga auktioner. Så den är inte superlätt att handla. Speciellt inte större positioner. Men, ja. Men det såg också billigt ut, så jag kunde inte hålla mig borta.
Och vi kommer ju lägga tickers och namn på alla bolag i avsnittsbeskrivningen som vanligt. Så den som är nyfiken på det kan man kika in där också med alla bolag. Men som du säger, en del av dem handlas på lite obskyra listor, så det är inte så att man kan bara klicka in på Avanza till exempel och skriva in dem i sökfältet allihopa.
Nej, tråkigt nog inte.
Men kul med Devolver. Det är verkligen lite mer om man vill exponera mot mindre spelsläpp, får man väl ändå säga. Men med då optionaliteten, alla fick ju blodad tand på där när Embracer hade Valheim, som utvecklades som en jätteliten studio på några få personer och vart en dundersuccé. Det är väl det man alltid hoppas på med de här spelen. Ja. Ett nytt Fall Guys också.
Exakt, exakt. Och det var väl någon av dem som kan fixa det, så jag tror på dem.
Nu kommer vi till ett annat favoritbolag för mig. Konami ligger bland annat bakom Metal Gear Solid-serien, som jag till och med har tatuerad här på armen, loggan från.
Oh, wow.
En sån sak.
Oj.
Visst inte ens Fabian då. Riktigt, riktigt favorit för mig. Men sen tappar väl de Hideo Kojima, som var väl spelskaparen där bakom. Han startade eget bolag som heter väl Kojima Productions eller något, som gjorde Death Stranding, som jag tror varit lite av en flopp.
Mm, mm.
Men vad är hisspitchen i Konami?
Ja, Konami har ju inte varit så fokuserade på premiumspel de senaste åren, utan de har ju mest haft lite mobilspel och mindre produktioner. Men nu är de på gång igen med nya Silent Hills. De har en remake på Silent Hill 2 som utvecklas av polska Bloober Team till exempel, som är väl på gång nu i år eller i värsta fall nästa år.
Klassisk skräcktitel, ja. De var ju Resident Evil och Silent Hill var ju båda två de två stora skräckspelen på PlayStation 1-tiden.
Ja, oja, oja. På PS1 och PS2 extremt stora. Så ja, sen så är ju Metal Gear Solid på G nu igen. Det ryktas för att de har remake av i alla fall 3:an, men kanske även 1:an. Så det är också en serie som är på uppgång nu. Får se vad som händer där, utan att se någonting snart. Och sen så men det största IP de har är väl egentligen Yu-Gi-Oh! Det är ett kortspel som även är digitaliserat nu, har blivit väldigt stort på Steam och mobil. Så de släppte ju en ny del i den serien ganska precis för ett år sedan. Så det har tuffa jämförelsetal till och med det här kvartalet egentligen. Sen så blir det väldigt lätt, så det gillar jag när man har vind i ryggen, att verksamheten tuffar på bra. Så jag tror att den kommer ner ganska mycket. En toppfält på 9000, nu är ner i 6000 någonting. Så jag tror att det finns ganska hyfsad uppsida. Det är väl rätt låg värdering, extremt hög nettokassa som i de flesta japanska bolagen. Även Castlevania skulle väl få sig en revival snart. Och de hade ju Netflix-serien på Castlevania som var rätt stor. Så jag tänker att om man kan synka det med ett nytt spel, så kan det ju gå väldigt bra för det varumärket också.
Ja, de har ju väldigt mycket kända, och jag tänkte Dance Dance Revolution och massa sådana klassiska arkadspel och så också.
Ah, ja,
men jag vet precis. Inte, har de liksom arkadverksamhet? Och jag tänker även Yu-Gi-Oh! Kortdelen, den fysiska korten, är det någonting man behöver ta i beaktning? Alltså de här fysiska delarna av Konami, eller är det marginellt i dagsläget kanske?
Det är inte en alls lika stor del som dataspelen, men det har ju, jag är ganska säker, jag är inte 100% säker på att de ger ut de fysiska Yu-Gi-Oh! Korten själva, men de har ju även en gymkedja faktiskt i Japan som man ser lite här och var när man går runt i Tokyo och så vidare. Och den har en marginal på 0,5% eller någonting, så den bara ligger och idisslar pengar i princip. Sen så har de lite slots, även online slots, men också fysiska pachinko-maskiner och så. Så ja, det är inte 100% ren gaming, men
Man får älska det med japanska bolag. Riktiga konglomerat. Alltså, klassiska Yamaha just, som gör världens bästa flyglar men också båtmotorer till exempel.
Ja, precis, precis. Inte fullt lika illa economy, men utav de japanska gamingbolagen så är det kanske det minst renodlade gamingbolaget. Capcom, Square Enix är renare. Sega har ju en massa pachinko och sånt också. Så, ja.
Och sen kanske vi ska hoppa över på det kanske mest kända japanska bolaget och även en numera Twitter-favorit, och det är Nintendo.
Ja, precis. Nintendo har ju varit väldigt poppis på Twitter de senaste åren. Speciellt kanske efter coronaboosten som Switch fick. Den har ju sålt extremt bra. Det är väl den bäst säljande konsolen någonsin nu, nästan i alla fall. Men ja, Switch är lite på väg ut nu. Försäljningen har dalat de senaste året i alla fall. Sen så har de en extremt stor release i Zelda Tears of the Kingdom nu i maj. Med tanke på hur stor spelarbasen för Switch är nu, det har ju sålt över 100 miljoner ex, så lär det här spelet gå sinnessjukt bra. Och till slut så har de även dragit nytta av sin pricing power. De säljer det för 700 istället för 600. Så då blir marginalen ännu bättre. Och det är ett helt eget IP på det. Och man den största triggern i Nintendo är väl ändå utannonseringen av en ny konsol. Som väl borde ske kanske någon gång efter Zelda. Så i sommar någon gång. Och då tänker man väl säga en release i bästa fall vid julhandeln i år. Och annars i början av nästa år. Så det tror jag är en stor trigger. Aktierna kommer ner ganska mycket just på grund av osäkerheten för nästa generation.
Ja, och Nintendo har ju varit riktigt populär i Sverige som du säger. Så pass mycket att Avanza vet jag lanserade ju en tracker så man kan köpa Nintendo faktiskt direkt på deras plattform väldigt smidigt. Ja, och de har ju också, det har väl inte undgått någon, men de har ju otroligt starka varumärken. Tänk på Super Mario, Kirby, det är väl inte de som utvecklar nödvändigtvis de spelar, men de publicerar ju dem. Och där, även där har de gjort liksom en liten vändning där Kirby-spelen tidigare var så där och nu har det kommit ett rätt bra ju som heter Forgotten Lands eller något i den stilen.
Mm, precis, precis.
Och såklart Zelda också.
Ja, oh ja. Och det är ju väldigt låg värdering i botten. Det är extremt stor nettokassa igen, precis som de andra japanska bolagen. Det är väl EV/EBIT 10 eller någonting. På hyfsat stagnerad vinst förvisso, men det är ju inte dyrt någonstans med tanke på deras IP. De har ju den där Mario-filmen på gång nu också, så se hur lyckad den blir.
Ja, och det där är intressant ju, för där har man, får man ju lite som i Sony, att man får, lite, får in hårdvarudelen också, så att säga. Alltså, kommer det en nytt väldigt stort spel, då har man inte riktigt den typen av blockbusters kanske på Nintendo. Eventuellt att sälja spel, men jag tror de flesta som är intresserade av sälja redan har en Switch. Men det är ändå intressant att det växeldrar lite grann. När kommer något stort nytt liksom, spel, så säljer ju de även konsolerna, så att säga. Det är ju det som är lite intressant med Nintendo. Och sen tycker jag, tror jag som har ett Switch, alltså jag är förvånad över att de håller med priserna, som du säger, att de kan släppa ett Zelda för 700 spänn till en konsol som är så pass gammal. Även tittar man på, går tillbaka och tittar på alltså, det Zelda som kom innan, så är det fortfarande, kostar säkert också 600 nästan i handen, trots att det, även det är ett gammalt spel nu, så att säga. De har haft en otrolig pricing power där spelen inte går ner i pris i princip.
Ja, det är helt unikt i branschen. Det finns ju ingen som kan matcha dem. Närmast är väl Rockstar med GTA, men även det dalar i pris efter ett tag. Så.
Ja, och där har det ändå varit liksom rabatter. Du kan köpa ibland loss GTA för 100 spänn eller någonting. Eller Epic har ju till och med gav bort det gratis, tror jag, ett kort tag och sådär. Och Nintendo har ju noll av det. Det är ju nästan aldrig rabatt på de spelen. Det är ganska otroligt.
Ja. Jo, det är helt unikt. Sen så har ju en del försökt få det till att Steam Deck skulle vara en konkurrent till Switch, men du har ju inte Nintendo-spel på Steam Deck om man köper Nintendo-konsoler för Nintendo-spel, så det är ju inte direkt en slutsats jag skulle dra.
Och jag kan också tänka mig att Nintendo, de har ju varit duktiga på det här med nostalgispåret också. Även om man inte gör så mycket remakes, så kommer det ändå mycket. I Switch kan du ju spela mycket emulatorer. Och nu såg jag dels till exempel Nintendo 64. Och nu släppte de ju faktiskt någon form av remake eller portning av GoldenEye 64. En riktig klassiker, James Bond-spelet.
Ja, just det. Det skulle till och med gå och köra online om inte minns fel. Så ja, det är skitkul. Ja, man kört hur mycket som helst med polarna hela morgonen.
Ja, verkligen. Ska vi hoppa kanske till det sista bolaget? Vi går ju fram i rasande tempo här, tycker jag.
Mm.
Och det är ju finska Rovio, kända för Angry Birds. Vårt absolut första avsnitt av podden, då var vi hos Nordnet och pratade bland annat lite om Rovio för Angry Birds. Eller Rovio noterades ju precis i den vevan. Varför äger du det här bolaget? Det är en väldigt liten position, säger jag, men varför äger du det? Vad är smittsamt här?
Ja, nej, men det är ju helt enkelt en spekulation på höjt bud. De har ju ett bud från Playtika på 9 euro, eller 9,2, som har legat ett tag nu. De har ju varit, säger att de är i diskussioner med flera olika parter, så jag tror ju definitivt att till exempel Netflix eller EA också skulle vara intresserade av det här. Netflix har ju kört flera Angry Birds-serier, så det är ett multimedia-IP, så det skulle passa in rätt väl där. De köpte ju även upp, som jag nämnde tidigare, så köpte de upp finska Next Games förra året, och så var väl någon mer lite mindre finsk studio, så de verkar ju vilja etablera en närvaro i Finland just, och då skulle det vara perfekt att sno Rovi också. Jag tror inte att Playtika har möjlighet att höja budet hur mycket som helst heller. Så jag tror att om Netflix lägger en 10, 11, 12 euro så går den dealen igenom. Nu har det gått ganska länge sedan förhandlingarna började. Så jag vet inte om det ska vara bullish eller bearish. Det tyder på att de fortfarande pågår. Men ledningen i Rovio är känd för att vara lite kinkiga. Så vi får se om de ens går med ett bud på 12 euro. Men ja, det är mest en liten krydda i portföljen. Vi får se hur det går.
Den är ändå ner 30% ungefär från IPO som var för 5 år sedan då, eller vad det blir. Så att, man skulle ju kanske vilja se ett lite högre bud, så att man faller. Den gick in på typ 12 spänn eller någonting, tror jag. Eller 12 euro.
Ja, exakt.
Jag får tillbaka pengarna i alla fall om man var med i den IPO.
Jo, det är nog många som vill det. Det är väl en av de största katastrof-IPO-erna jag sett, tror jag. Det är väl den och Devolver inom gaming som har varit värst, kanske.
Ja, finns väl en anledning varför det kallas Rövio?
Ja, det gör ju det.
Finns det några spelbolag som du känner är no-go? Det vill säga, saker du inte skulle röra med vid tång. Finns det någonting du kan spy lite galla över?
Oj, ja, jag har ju varit ganska öppen med att jag är lite skeptisk inställd till vissa spelbolag. Inom Sverige så är det väl kanske Zordix till exempel. Det är ett lite mindre bolag som har en väldigt stor fysisk spelverksamhet just nu. Och de har hyfsat många spel på väg ut i år i och för sig. Det är mindre produktioner och de ser inget vidare ut. Speciellt det här Småland som har försökt hypas upp på Twitter. Det ser ut som ett studentprojekt och det ska släppas i Early Access som, det ska släppas om en månad tror jag. Sen så körde jag även demo till deras spel Bramble som har varit i utveckling ganska länge. Det är ju hyfsat mysigt spel, absolut, men det kan inte hävda sig på dagens marknad.
Lite fornordisk tema, va? Med troll och sådär.
Ja, precis. Lite som Brothers som Josef Färre släppte för 10 år sedan någonting. Men en sämre version utan co-op. Så nej, Zordix är extremt skeptisk till. Jag kommer få skit för det här, men det, så är det. Och även Media and Games Invest är ett av de där lite mindre bolagen som är väldigt svårt att få något riktigt grepp om. De har ju styrt om verksamheten mest från gaming, alltså online-spel. Som har varit väldigt svårt att följa till mer adtech-verksamhet. Men nettoskulden är lika hög som börsvärdet. Och ja, det känns som ett lite skumraskbolag som jag inte skulle ta i. Så där har väl 2 stycken på hatlistan kanske. Sen EG7 har ju varit på hatlistan tidigare, men där har de faktiskt rensat upp nu. Så det är mycket mer klint nu. Väldigt lätt att få grepp om. Så det går att vända alla bolag, så vem vet, kanske kommer jag även köpa in mig i Zordix någon dag. Det är inte helt omöjligt.
Nej, EG7, precis. De har ju klankat ner lite också på. Men sen, dels fick de ju helt plötsligt en revival av My Singing Monsters där via TikTok. Mm. Och sen har de kommit in lite private equity-folk och börjat försöka rensa upp och städa ut bolaget också.
Mm, så det finns helt klart någonting där. Värderingen är väldigt låg, så ja. Jag är neutral i alla fall.
Har du något gamingbolag du skulle vilja se på börsen? Om man tittar på alla gamingbolag i universumet, vilka är dröminvesteringen som inte finns på börsen just nu?
Ja, jag skulle väl nog säga att Valve som äger Steam är ett av dem. Det går inte att komma åt det på något sätt utan det är helt privatägt. Det skulle ha ett extremt stort börsvärde förvisso, men väldigt stabila intäkter. Så det vore ju en dröm att se. Ja, det är väl den stora drömmen ska jag säga. Sen även Epic Games skulle vara kul att se också. Tencent äger 40% redan. Sony äger också en stek. De har väl egentligen inget behov av att göra en IPO för de har ju oändlig tillgång till pengar. Så ja, tråkigt nog lär vi aldrig få se något av dem på börsen skulle jag tro, men det hade ju varit någonting.
Och även om man gör det eller om man har en hutlös värdering så att kanske ändå inte skulle vara bästa köpen.
Nej, precis. Det kanske blir som Unity att du får en helt sinnessjuk SaaS-värdering istället och då går inte att köpa det. Så det, ja.
Ja, det är väl, Valve har ju flyttat under radarn på så sätt. Det är väl Gabe Newell, vill jag minnas att han heter, som startade den en gång i tiden. Han måste ju vara en av de rikare i USA om man skulle få en korrekt värdering på hans bolag.
Ja, definitivt, definitivt.
Men jag har också fått känslan av att det aldrig kommer komma ut på börsen och att de inte har något intresse av det uttaget.
Nej, det finns ingen anledning överhuvudtaget.
Kanske den dagen han går bort och barnen vill casha in om man har några barn.
Ja, det skulle vara det då. Nej, Valve tar ju 20-30% från alla spel som släpps på Steam, så det är en helt galen affärsmodell. De badar pengar.
Ja, och det ser man ju om inte annat på hur mycket Epic har satsat på och liksom marknadsfört sig och tryckt in pengar i att få in folk i deras egna affär, Epic Games. Det säger ju någonting om vilken position Steam har, så att säga.
Mm, ja, nej, hela Epic-satsning har ju inte gått något vidare. De har ju bara en bråkdel av marknaden fortfarande. Trots att man har köpt in hur mycket spel och ger bort gratisspel varje vecka, så det funkar bara inte. Det går inte att få över folk dit. Steam har en så enorm stickiness.
Är det någon satsning som ens har halvlyckats? Det känns som var och varannat bolag har försökt skapa sin Steam-kopia.
Ubisoft har ju till och med en egen också.
Ja, EA har också sitt eget EA Origin. Men de har ju kommit tillbaka till Steam nu, både EA och Ubisoft. Så de har väl insett att det inte går att konkurrera. CD Projekt har ju också sin lilla mindre Good Old Games GOG-sida. Där de säljer gamla PS-spel och så vidare. Men det är ju ingenting jämfört med Steam. Så nej, det går inte att slå Steam. I alla fall inte västvärlden. I Kina ser det lite annorlunda ut, men ja.
Ska vi börja avrunda kanske, tror jag. Snabb fråga bara. Vad är egna favoritspel som du spelar? Både historiskt kanske och favoritspel just nu?
Ja, historiskt från barndomen skulle jag säga att Zelda Ocarina of Time till Nintendo 64 och sen även Pokémon-spelen Röd, Blå, Silver, Guld som släpptes där någonstans kring millennieskiftet.
Vilken start-Pokémon tog du?
I Pokémon Blue så tog jag Charmander. som blev Charizard.
Klassiker, du tog alla killar.
Ja, det var väl så. Men på senare år så har jag uppskattat From Software spel väldigt mycket. Demon's Souls, Dark Souls är några absoluta favoriter där.
Visar på att du har plöjt några timmar i Elden Ring nu också kanske?
Ja, oh ja, Elden Ring drog jag igenom förra året. Det var en jävligt tung upplevelse. Extremt svårt spel verkligen. Tyckte nästan att det var svårare än Dark Souls. Så efter jag var klar med det så tog jag en paus från spel helt och hållet några morgon där faktiskt.
Ja, det lämnar en lite tomt Elden Ring. Det är en ganska stor upplevelse också.
Ja, det gör ju det extremt mäktigt.
Det var mitt första spel från From Software. Nu är man ju helt fast i det. Så jag håller ju på och spelar om bland Dark Souls på Nintendo Switch nu. Och sådär.
Ja, härligt, härligt.
Det är också ett bolag kanske man skulle vilja köpa in sig, tänker jag. From Software som
ligger bakom. Ja, men det går att köpa in sig faktiskt. Det ägs till stor del av Kadokawa som är noterade i Japan. Kadokawa är dock en bokhandel till att börja med, så det är inget renodlat gamingbolag. Men vill man få exponera mot FromSoft så är det den vägen man får gå.
Ja, Japans Amazon får man sälja in det som.
Exakt, exakt.
Jag tror också att Sony har en liten stek i From Software, om jag inte minns fel.
Ja, det stämmer. Sony och Tencent också har köpt lite.
Ja, Tencent. Otippat.
Ja, överallt. Överallt.
Vi fick en Twitterfråga också. Favoritspel till PC under perioden 97-99. Väldigt specifikt, så jag antar att det finns något speciellt svar där.
Det är en väldigt specifik period och vi hade ingen PC under den perioden, så jag får nästan passa på den frågan. Men jag kan ju säga Descent som släpptes lite tidigare. En space shooter i 3D som var väldigt tuff, som jag körde på fritids när jag var liten. Så jag får säga det, även om det var något år tidigare. Så.
Jag tänkte spontant på Warcraft 2, men det släpptes 95, kollade jag upp här precis.
Ja, just det, det var så tidigt. Ja. Mm.
Vill du ta avslutningsfrågan, Fabian?
Ja, det här är en klassisk fråga vi ställer till alla gäster. Och det är, vad är din bästa respektive sämsta investering och vad har du lärt dig av dem?
Ja, min bästa investering som jag nämnt några gånger, det är Paradox Interactive som jag hängde med från IPO. Så jag hängde upp toppen där 2018 när den stack 200% på väldigt kort tid. Han är inte säljer av allt, men en del, så... Ja, jag har varit väldigt träffsäker just i Paradox. Det har varit så väldigt lätt att följa försäljningen för dem. Så det har varit lätt att ligga rätt inför rapporter oftast. Och vad jag har lärt mig är att det är bra med bolag som är väldigt transparenta. Ren balansräkning. Väldigt lätt att förutsäga intäkterna framöver. Det är väldigt viktigt. Och min sämsta investering, det måste nog vara Kambi faktiskt. Det är inte gaming utan det är iGaming. Jag köpte den mest på en uppköpsspekulation som inte har inträffat ännu och sålde med en ganska fet förlust. Det är väl de, tror jag.
Där är vi många som har varit.
Ja, det är jag inte ensam där.
Finanstwitter har ju en bra pricksäkerhet. Det är ju mycket spännande case som har trillat fram genom Finanstwitter och duktiga investerare där. Men det är också en del kollektiva minor man har gått på också. Jag måste ju ändå säga att Kambi klassas in där.
Ja, det är väl en av de största. Men nu verkar jag vända till slut precis när jag har sålt, så det är klassiken också. Men jag tänker inte få FOMO hoppa på igen, så det är, jag undviker den.
Perfekt.
Och slutligen då, vi kommer förstås lägga en länk till dig på Twitter. Men är det någonting annat du vill skicka med lyssnarna? Eller något annat ställe man kan följa på dig förutom Twitter?
Jag är nog faktiskt enbart aktiv på Twitter. Jag har ingen blogg eller så får väl helt enkelt att ni ber att ni följer mig på Twitter om ni tycker att det låter intressant.
Grymt, då säger vi stort tack till dig. Tack för att du gästade podden.
Ja, tack själva. Tack för att du fick vara här.
Inget av den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter var egna eller gäst och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar.
Vi vill rikta stort tack till vår gäst Tench Invest som kom hit och förgyllde vår dag. Och dessutom vill vi skicka lite tack till aktier som numera alltså heter EUCaps. Och man kan besöka eucaps.com. Det kommer bli en superbra plattform och vi kommer återvända mer till den i framtiden i podden. Tills dess, vad ska man göra då, Fabian?
Jo, lämna en recension på iTunes först och främst. Och har ni någonting ni vill säga till oss, kontakta oss på podcast@marketmakers.se eller på Twitter och aktier. Numera EUCaps@marketmakerspod.
Och sist, men absolut inte minst, stort tack kära lyssnare för att just du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.